Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Radio Play.
När vi hyllar lyckade entreprenörer glömmer vi ibland hur små saker som kan förstöra allt för företag.
Ja, finurliga datachip som inte är större än en lillfingernagel kan fälla de mest storslagna planer och kosta skattebetalarna miljoner. I alla fall när Sveriges makthavare får för sig att vi är bättre på datorer än IBM.
Och just detta ska det här IT-tunga avsnittet av Misslyckade affärer handla om. Välkomna! I Radio Plays datasal sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström. ...1984, en vanlig dag i skolan. Efter att ha mumsat mandeltorsk och sönderkokt potatis är det dags att ha dubbeltimme i data.
Det hette ju det,
data, ja.
När jag gick på gymnasiet, nu pratar vi 97-98, ettan på gymnasiet, då hade vi alltså prov i datakunskap där man på fullaste allvar skulle skriva så många doskommandon man kom ihåg.
För hand då?
Ja, vilket är helt meningslöst. Och så fick man poäng efter hur många doskommandon man kom ihåg. Så jag fick säkert bra betyg på det fast jag inte hade fattat då någonting.
Vilket är, du visste inte vad de skulle vara till för.
Skolan när den är som sämst.
1984, en vanlig dag i skolan. Efter att ha mumsat mandeltorsk och sönderkokt potatis är det dags för dubbeltimme i data. Men i datasalen är det träligt. Den surrande ljusbruna plastburken är som död. Och det gröna ljuset från skärmen tycks ha stelnat. Datorn måste ha hängt sig. Du trycker ilsket flera gånger på utskriftstangenten men ingenting händer. Till slut blir du så irriterad att du slår näven i bordet. Då dör burken och din lärare kommer fram. Han är arg på dig. Nu blir det kvarsittning. Du vet mycket väl att man måste vara försiktig med datan. Den är stötkänslig och stänger ner sig av vibrationer.
Vänta nu, det här måste väl ändå vara fake news, Mattias?
Ja, det är faktiskt så här en svensk elev minns en lektion i datakunskap på 80-talet. Så att det har jag helt och hållet hittat på internet. För 80-talets datorer, de går knappt att beskriva för någon som är född med Lenovo, smartphones och padda. En dator på den här tiden var inte alls något som fanns överallt, utan någonting oerhört åtråvärt. Lite som att ha den mest påkostade Teslan idag kanske. Klasskamraterna som hade en Commodore 64 var lika coola som filmstjärnor. Kanske fick man hänga med dem hem och spela det snuskiga spelet Leisure Suit Larry, en tidigare version av Grand Theft Auto kan man säga. Om man nu orkade vänta på att spelet skulle ladda och sen hålla på i flera timmar, ja då kunde man få se en mycket pixlig tecknad bild av en naken kvinna.
Vi hade ingen hemma, men det var ju en stor fest de få gånger jag var hemma hos någon som hade en Commodore 64.
Ja visst, jag hade inte heller någon. Däremot så råkade jag ha en dubbelkassettdäck som kunde kopiera på dubbelhastighet.
Just det, det hade jag också. Man tryckte in en lång, smal knapp i mitten.
Exakt den.
För att öka hastigheten.
Ja, och det gjorde att jag fick göra alla piratkopior till klasskamraterna som hade datorer. Fast själv hade jag ingen.
Du som är ekonomiskt lagd, tog du ut något gage för detta?
Nej, det gjorde jag inte. Jag trodde att jag skulle få vänner. Gick så där.
Nu blir det oerhört mörkt.
Ja, men 1984 är mörkt. Vi går vidare istället här. Några snuskiga spel erbjuds inte i datorerna som står i en skola, om det nu står några där överhuvudtaget. För de burkarna erbjuder på sin höjd ordbehandling och ett primitivt kalkylprogram. Men tänk inte Word och Excel, för en dator vid den här tiden har inget grafiskt operativsystem eller ens en mus. Allt är textbaserat. Burken styrs av tangentkommandon. Den som sitter framför en ABC-80, Altair eller SLT-100 är inte långt ifrån datorns inre. Kretsar, el och bussar. Det är så skillnaden mellan en modern bil med all elektronik och en gammal Volvo 142 som man kan öppna huven på och mäcka runt i lite som man själv vill. Och för oss som var skolelever i början av 80-talet var chansen, eller ska vi säga risken, stor att man träffade en kompis. Alltså skoldatorn kompis. Idag är det en kultprodukt som alla gamla datorer, men också en oerhört misslyckad affär. En av de största IT-flopparna vi haft i Sverige har den kallats. Tillbaka till datasalen en stund. För hur bra just din skola är på data, som man då säger, det hänger på att några lärare är eldsjälar och själva skriver program och tar fram utbildningsmaterial och manualer. Och då kan de ha hjälp av Jan Boström. Han jobbar med bokförlaget Liber som bland annat gör skolböcker. Jan Boström bygger upp deras datorverksamhet och är en riktig pionjär. Han har sett de första miniräknarna i skolan. De kostar som en iPad gör idag och kan ändå bara 4 räknesätt. Och Jan Boström har träffat mängder av lärare och rektorer och demonstrerat datorn ABC80 för dem, för att de ska köpa en. Så här berättar Jan Boström i en intervju för Tekniska museet.
Storögda lärare satt och tittade på den här fascinerande bildskärmen. Man kunde spela pingpongspelet eller något annat och man kunde programmera och det kom fram någonting, ett resultat.
500 kilobytes är minnet. Det är mindre än vad ett enda foto väger idag, taget med iPhone.
Det var ett kassettminne till ABC80. Så småningom kom det ett flexminne. En sån här 5,25 tum disk, floppydisken. Ser ut som en limpa ungefär, den här utrustningen med 2 diskettstationer i som man kunde koppla till och lagra. Det var inte mycket man kunde lagra på den där, 500K eller vad det var. Kanske knappt det.
Ja, konstigt nog är det alltså lärare och bokförlag som Liber eller SLT som är de största datorkramarna. Få höjdare i Sverige är bra på datorer vid den här tiden. Men de svenska elektronikbolagen som bygger själva datorerna, de går knackigt. Data, Saab och Luxor, de gör 15% av sin omsättning i förlust 1980-1981. Och kanske spelar det viss roll när vi nu ska se Kompis födas. För även om det redan står ABC80 i svenska skolor så kommer nu tanken på en ny svensk skoldator. Datamaskinen är här för att stanna, det har både politiker och tjänstemän fattat. Och då måste eleverna lära sig det. Tänk om skolorna i Sverige kunde ha en dator byggd speciellt för utbildning. Samma sorts dator överallt, precis som alla elever har samma märke på sina gula blyertspennor. Faber-Castell, nämligen. Styrelsen för teknisk utveckling är det ämbetsverk som ska stå bakom Kompis. I början av 1982 tar ämbetsverket fram en kravspecifikation, alltså en stor lista över hur en bra skoldator ska vara. Och här har kloka människor från både kommunförbundet, statskontoret, en industrikonsult och ambitiösa lärare varit med. Nu ska svenska företag komma med anbud och tävla mot varandra om det bästa förslaget. Skolor i minst 40 av Sveriges kommuner ska vara först ut och få del av framtiden.
Hur många har en dator hemma vid den här tiden, tror du, i procent?
Ja, det är ju inte 10.
Nej, det vill säga många sitter här och gissar då.
Ja, det hoppas man ju verkligen inte på. Den här industrikonsulten och de här lärarna, de har ju valts ut för att de ska ha koll på datormarknaden, va? Men det är ju mycket man ska ta ställning till. Det handlar ju både om hårdvara och mjukvara och vad man ska ha den här datorn till och en massa saker, va? Vad ställs det då för krav på de här anbudsgivarna? Jo, först och främst så måste den tekniska lösningen till datorn vara både billig och high-tech på samma gång. Det finns inte en enda dator ute på marknaden som kan möta alla krav som ställs i kravspecifikationen. Och det är meningen. För man vill beställa en dator här som ska hålla i framtiden. Projektet handlar inte bara om att köpa burkar, utan nya lösningar ska utvecklas. Och utvecklingen av datorer går fruktansvärt snabbt under de här åren på 80-talet. Man måste ligga i framkant. Och dessutom är det bråttom. Inom 18 månader i juni 1983, då ska det finnas en prototyp av den nya skoldatorn.
Så lösningen här, den ska komma från byråkrater uppifrån och inte från entreprenörer nerifrån?
Ja, alltså entreprenörerna och företagen ska ju ta fram det, men ja, kravspecen kommer ju från byråkraterna. Det är ju som det är med anbudsgivning helt enkelt. Och idag kan man ju tycka att det är lite naivt att tro att man ska göra en svensk skoldator. Men vi får komma ihåg att världen var ju mindre på den här tiden. Det är före globaliseringen och ingen självklarhet att någon dator från något utländskt jättebolag anses som det bästa för oss i Sverige. Tänk på att i folkhem Sverige så drack man Cuba-cola och inte Coca-Cola. Och ända in på 80-talet så finns det folk som nobbar bolag som McDonald's för att de är kapitalistiska och suspekta. För på Styrelsen för teknisk utveckling är nu upphandlingen i full gång. Och 2 starka kombatanter ställer upp sig. På ena sidan har vi skolboksförlaget Liber som har lagt ett förslag tillsammans med eltillverkaren Luxor. På den andra förlaget SLT som har lämnat in hela 3 förslag med olika datortillverkare. Det är lätt att föreställa sig spänningen. För att pitcha på att vinna uppdrag är ju alltid lite nervöst. Och här pratar vi om ett stort kontrakt med statliga pengar. Om man vinner det får man in kapital som behövs om man vill exportera skoldatorn också till andra länder. Totalt 16 förslag är med i kriget om skoldatorn. 13 ryker genast, deras datorer är för dyra. Men både Libe Luxor och SLT är med i matchen. Men då så kommer en ny datorgladiator upp i ringen. För den 29 augusti 1982, två dagar före deadline för upphandlingen, så får Bo Jansson kravspecifikationen i sin hand av en tillfällighet. Bo Jansson är vd för MCI som är ett litet datorbolag. Han har beskrivits som en riktig pionjär på området i Sverige. En driven och idérik man som inte ser små hinder som stora problem. Och det är en förutsättning för att ta hem sådana här fighter. Två dagar för att skriva ihop en fet vinnande ansökan. Inga problem. På deadline-dagen så ligger förslaget där det ska. Swede 16 heter det. Bo Jansson har slagit sig ihop med ett annat litet datorbolag som heter Olesen och Lindgren. Döpt efter Lycke Olesen och Bo Lindgren. Trumfkortet med Swede 16 är en dator som bygger på 16 bitar. Det är dubbelt så mycket som datorer på marknaden och det gör helt enkelt uttryckt att datorn kan hantera mer information på samma gång än vad en 8-bitars burk klarar av. Ja, Swede 16 är ett riktigt framtidsförslag. Projektgruppen som bestämmer över den här upphandlingen låter de andra anbudsgivarna uppdatera sina förslag till 16 bitar. Men de förslagen skulle bli för dyra. Ingen kan leverera så hög prestanda till så lågt pris som Swede 16. Skoldatorn ska kosta 6 800 kronor plus moms enligt anbudet. På den här tiden får man ju komma ihåg att en liten mjölk kostar 4 spänn och en liten bensin är ännu billigare. 6 800 kronor, det motsvarar över 18 000 kronor idag. Det är en ganska bra dator det. Nu har projektgruppen ett beslut att fatta. Ska man gå på etablerade, bevisat funktionella lösningar som ABC 800 till exempel? Eller ska man signa med Swede 16? Ett utvecklingsprojekt som bara finns på papper och man inte har sett en enda lödning av ännu. Ett problem är att Swede 16 inte har något läromedelsförlag med sig. För utan pedagogiska verktyg i burken blir det ingen mjukvara, alltså inga program som eleverna kan lära sig av. Projektgruppen på STU tussar ihop Swede 16-gänget med SLT. Det här kan ju bli en kombo där 1 plus 1 blir mer än 2, tänker man. Som vi alla har förstått vid det här laget så är det det helt oprövade Swede 16 som vinner den här upphandlingen. I december 1982 skriver STU och SLT avtal. 76 arbetsstationer med mjukvara och läromedel ska testas på 15 gymnasieskolor från oktober 1983. Sen ska det här bli stort. Och själva datorn ska heta Kompis. En sammansättning av computer i skolan, typ.
Också roligt att det heter arbetsstationer.
Ja, visst. Det är väldigt 80-tal.
Ja, det är det.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Kompis har tre starka argument. Den nya snabba processorn som har vad som kallas för superchip. Ja. Kompis har också supermodern grafik med upp till 1280 x 800 pixlars upplösning. Inte så mycket idag. Och så finns operativsystemet CPM. Bo Jansson, Olesen och Lindgren, SLT och företaget som ska tillverka själva hårdvaran till Kompis får nu bråda dagar. De har 10 månader på sig att gå från plan till dator. En dator som är kraftfullare än det mesta. 8 datorer med minne, skrivare och mjukvara ska kosta 130 000 kronor. En jädrans massa pengar, men ändå billigare än konkurrenterna. Låt oss lära känna Kompis lite bättre, Andreas. För själva burken ser lika bullig och beige ut som de flesta andra vid den här tiden. 15-tumsskärmen är såklart inte platt utan liknar en gammal tjock TV. Men den kan lutas. Tangentbordet är självklart på svenska eftersom det är svenska skolelever som ska jobba med den. Så här finns det knappar som avbryt och inpassa. Vad betyder inpassa?
Är det tab?
Ja, det kanske det.
Alltså inradning.
Det kanske det. Eller klistra in, tänkte jag. Istället för delete så står det utplåna. Ja, det är väldigt fint faktiskt. Ja, en kompis kan också kopplas ihop med andra och dela på skrivare och en fet hårddisk som har 30 megabyte. Det är jättemycket. Läraren kan då styra elevernas konton. Kompis ska också komma med en massa nyttiga program. Och de heter saker som datalära eller transistorkretsar.
Det här med gamification av inlärning, det var ingenting man höll på med på den tiden.
Det tyckte man nog i och för sig här.
Alltså tanken är ju fin. Alltså den är ju grym. Bra. Ja. Att svenska elever, man ska inte vänta för länge innan svenska elever ska lära sig något nytt. Det är ju helt rätt tänkt egentligen.
Absolut, absolut. Men nu är det så att man kan också koppla in mätinstrument rakt in i Kompis och ha på till exempel fysiklektionerna så den ska kunna rita grafer och kurvor och sånt. Och Kompis är faktiskt mer än en dator. För om man är rektor så kan man köpa till ett exklusivt höj- och sänkbart skrivbord för datoranvändning. Så i den här broschyren är det som en möbelkatalog också.
Men var det liksom hett? Eller var det exklusivt på 80-talet höj- och sänkbart skrivbord?
Ja, men tänk en skola där det inte finns en enda dator.
Ja, det är sant.
Och så köper man den första. Och den ska ju då rektorn ha. Den ska stå på rektorns rum. Vad ska den stå på?
Ja, just det. Den tar ju väldigt mycket plats, ska vi säga.
Ja, den tar en del plats. Programvarorna i Kompis är skrivna i programskrivprojekt Komal. Det är utvecklat av en norrman och det bygger på Basic. Basic finns i Commodore 64, som du minns, Andreas.
Mm.
Basic är det språk som massor av svenskar knackar kod på i sina datorer. Men Komal, det ska passa bättre i en skoldator eftersom det här ska vara väldigt enkelt att jobba med. Och nu har Sveriges elever då äntligen en chans att kunna bli som Steve Jobs, för han har redan blivit rik på sina Apple-datorer vid den här tiden. Och så finns det också en lirare som håller på att segla upp nu som heter Bill Gates. Han har just lyckats få in sitt operativsystem i alla IBMs datorer. Men nu kommer de små hindren slag i slag och tyvärr så ska de leda till stora problem. För Kompis är en riktigt, riktigt slö kamrat. Projektet blir försenat och anekdoterna om hur utvecklingen går till är många. En historia låter så här. Bo Jansson kallas upp till de som bestämmer för att förklara alla förseningar med Kompis. Han har med sig ett helt vanligt nätaggregat, alltså en elsladd med koppling. Det är den enda komponenten i Kompis som är riktigt klar. Usch, vad hemskt. Bo Jansson ställer elaggregatet på bordet och förklarar att det här är en nyckelkomponent i datorn. Och nu kommer resten snart att vara klart. Ja, skoldatorns rykte blir dåligt innan allt ens är färdigt. Trots att SLT har gjort en jättesnygg broschyr och pratar om Kompis som det senaste i fråga om teknik och prestanda. Och att datorn ska bli klar på rekordtid. Konkurrenterna, både svenska spelare och amerikanska giganter, ja, de vädrar också morgonluft. Det berättas om att elaka datorbolag lobbar och smutskastar Kompis. De försöker leta upp tveksamheter i avtalen och engagera ekonomiprofessorer för att skriva negativa artiklar. Bengt Nilsson är projektledare för Kompis och han minns att någon ringer från Finland till SLT och säger att han har tagit livet av sig. Konkurrenterna är bittra över att några småskuttar har tagit hem ett sånt stort, fint offentligt uppdrag. Hösten 1983 är det nu snart dags att lansera Kompis. Det är sent som tusan. Men Lykke Olesen har gott självförtroende.
Man har ju läst så mycket om vilka problem de har i USA med att bygga dator. Storföretagen har svårt att hänga med. De ska alltid utvärdera nya komponenter hela tiden. Jag jobbade tidigare på ett sånt företag. När de hade utrett klart var loppet redan kört. På en sån här liten firma finns ingen tid att hålla på och tjafsa. Det måste fram.
Så här säger han till Dagens Industri, som också har träffat Kompis pappa Ulf Järredal. Som beskrivs så här.
Han går på högvarv. Börjar man prata med honom om kontorsdatorn som ska vidareutvecklas ur Kompis, kommer ett skyfall av fantastiska idéer som verkar fullt utförbara, bara man får tid. Till exempel en förenklad och billig konkurrent till Apples Lilla Lisa eller Hewlett Packards grafikdatorer.
Att projekt blir försenade är inget konstigt egentligen. Se bara på tunneln genom Hallandsås eller Berlins flygplats. Men alla förseningarna är tyvärr Kompis värsta fiende. För utvecklingen av datorprocessorer och operativsystem går fruktansvärt fort vid just den här tiden. Hösten 1983 ska Kompis äntligen få möta elever för första gången. Ola Klingberg går på Bromma gymnasium i Stockholm och är ordförande i datorföreningen Kvadratiska cirklar. Ola är en av de första som får en demo av Kompis. Men datorn är ju inte klar. Det fina grafikprogrammet till exempel, det går inte att visa upp.
Efter att instruktören med hjälp av en rad svårförståeliga kommandon fått igång programmet fick vi se ett par trianglar dansa omkring och göra diverse geometriska piruetter på skärmen. Det var onekligen väldigt vackert och ganska imponerande, men det föreföll väldigt meningslöst.
Ja, så skriver Ola Klingberg och Man får ju tänka på att det här är en dator som ska användas i utbildning. Ordbehandlingen då? Nej, det går inte bättre. För det programmet är inte heller färdigt. Så hur man ska jobba med text, det visas upp på andra datorer än på kompis.
Man kan tvivla på om kompis har några fördelar framför en föråldrad ABC 80.
Ja, det är Ola Kringbergs omdöme. Han är alltså gymnasieelev. Stackars kompis, för det här är ju ett platt fall fullständigt. Affärspressen älskar också att såga projektet. Styrelsen för teknisk utveckling, de vill ha 250 000 i böter för alla förseningar. Vårterminen 1984 kan de första eleverna sätta sig framför en kompis som fungerar. Det är många månader för sent och kompis är hopplöst omodern. Kompis mjukvara är till exempel inte heller superstabil. Den grönskimrade texten på skärmen syns inte riktigt. När man kör vissa program så går det slött. Och att starta kompis är segt. Och sen var det där som vi hörde om i början. Om man hoppar i klassrummet, då lägger alla datorerna av. Stackars. Det smarta valet av komponenter under skinnet på kompis, det blir nu till nackdelar. För den hypermoderna Intel-processorn 80186, det är faktiskt en nödlösning. Bo Jansson och de andra, de vill egentligen köra en 8286, men det är för dyrt. 8186-chippet, det är kraftfullt men ökänt. Det vet de som använt det i USA. Och kompis operativsystem CPM, det är hopplöst omodernt när datorn väl är klar. För då har IBM kommit med MS-DOS som blir standard i hela världen och har massor av program som passar till sig. Statliga Televerket ska bygga datorerna och arbetar febrilt med hårdvaruproblem, stress och förseningar. Kai Lervik arbetar på Televerkets teknikavdelning.
Vi blev förskräckta när vi upptäckte att den tekniska staben hos de som utvecklade Kompis var så gott som noll.
Till och med det norska programspråket Komal blir en besvikelse. Visst, det är enkelt att skriva, men det finns nästan inga program som är skrivna i Komal. Och SLT som är experter på läromedel, de har för få medarbetare som kan programmera. Desperat söker de nu hjälp av lärarna som ska använda Kompis och till och med eleverna. Det var ju ungdomarna som skulle lära sig data. Nu sitter de hemma och knackar mjukvara och delar med sig av till sina vänner. Programspråket Komal är så begränsat att de tvingas hitta på dialekter till programspråket. Men SLT är glada och etablerar till och med kompisklubbar. Så nu sitter eleverna och skriver sina egna läromedel. Kostnaden skenar för Kompis. Dollarn rusar i värde mot kronan. Så en dator blir 50% dyrare än beräknat. Och i april 1984 slås det in en rejäl spik i kistan på Kompis. Kommunerna får statsbidrag för att bygga upp datasalar. Och då kan de välja andra datorer än Kompis. Och det gör de. För nu är datorer billigare och billigare och billigare. Och framförallt är ju Kompis omodern. 1987 tar man bort subventioner för skolorna. Så en Kompis kostar lika mycket som en annan dator. Som är nyare och kraftigare. Det är såklart dödsstöten för vår beige kamrat. November 88 är det slut. Televerket har förlorat mellan 120 och 250 miljoner kronor. 25 000 Kompis har sålts, varav 11 000 i Sverige. Målet att sälja datorer för 150 miljoner kronor blev bara en tredjedel. Även om Kompis står i skolor i Norge, Danmark och Italien.
Det här är ett paradexempel för den som tycker att staten bara ska hålla sig till bassaker som att tillhandahålla bibliotek, vård, skola, omsorg och sånt.
Det kan man säga. Å andra sidan, om vi nu har statliga skolor som vi har på den här tiden, ja, då måste de ju samordna det här på samma sätt som de köper matteböcker.
Absolut, men den här upphandlingen kan ju inte ha varit så bra gjord med tanke på att de inte hade någon som helst erfarenhet av att hålla på med det här. Det är ju där bristen ligger.
Nej, det finns ganska mycket forskat om den här av just upphandlingen och det finns akademiska rapporter skrivna om den och så att man inte ska göra det här misstaget igen. Den blågula prestigedatorn har fallit offer på en hård global marknad. Alla beslut var verkligen inte leverantörens fel. Kanske var det dumt att handla upp på det här sättet när det hela tiden kommer nya snabbare datorer. När eleverna tar studenten och får en dator på jobbet, ja då står det inte någon Kompis där utan en flashy IBM. Men Bo Janssons val av en processor med 16 bitar, det visade sig vara korrekt. IBM gör precis samma sak, men senare. Och när Intel ska skryta på en mässa i Las Vegas, då är det Kompis de visar upp. Kompis är död, men minnet lever. Många svenska systemvetare och IT-företagare, de har fått sin första kontakt med en dator just genom Kompis. Idag är den såklart en kultprodukt som vissa har hemma och leker med eller pratar om på diskussionsforum. även om den bara gav en bråkdel av en vanlig smartphone i prestanda. Och så sent som 2018 kommer Kompis faktiskt upp som argument när en debattör, David Jonstad, skriver inlägg på idg.se om att ju mer ett land digitaliserar skolan, desto mindre lär sig eleverna. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade affärer. Jag heter Mattias Bergman och jag podden med Andreas Utterström, exekutiv producent i Jonas Lindskov. När vi inte gör det här så kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva.
Lyssna också gärna på en annan podd om ekonomi som heter Kapitalet och som man kan säga är en svensk Planet Money. Alltså en podd som berättar spännande historier om ekonomi.
De som saknar misslyckade brott, hur ska ni göra då? Ja, ni scrollar neråt på skärmen helt enkelt, för då ligger våra gamla avsnitt av misslyckade brott där. Om du vill tipsa oss om case, mejla gärna till misslyckade@bplus.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.